Nemesis av Jon Nesbø i översättning av Per Olaisen. Del 1. Kapitel 1. Planen. Jag ska dö. Och det känns meningslöst. Så här såg inte planen ut. Inte min plan i alla fall. Att jag hela tiden har varit på väg hit utan att veta om det må ha hänt. Men det var inte min plan. Min plan var bättre. Min plan var meningsfull. Jag stirrar in i en vapenmynning och vet att det är därifrån han ska komma. Budbäraren. Körkaren. Dags för ett sista skratt. Om du ser ljus i tunneln, kanske det är ljuset från en tändsticka. Dags för en sista tår. Vi hade kunnat göra något bra av det här livet, du och jag. Om vi hade hållit oss till planen. En sista tanke. Alla frågar vad som är meningen med livet. Men ingen frågar vad som är meningen med döden. Kapitel 2. Astronaut. Den gamle mannen fick Harry att tänka på en astronaut. De löjliga små stegen, de stela rörelserna, den mörka, döda blicken och skosulorna som släpade sig fram över golvet. Som om han var rädd för att förlora kontakten med marken och sväva bort, ut i rymden. Harry tittade på klockan på den vita tegelväggen ovanför utgången. 15:16. Utanför fönstret på Bogstavägen skyndade människor fredagsstressade förbi. Den låga oktobersolen reflekterades i ena sidospegeln på en bil som startade och försvann i vimlet. Harry koncentrerade sig på den gamle mannen. Hatt och elegant grå överrock som definitivt behövde kemtvättas. Under den, en tweedjacka, slips och slitna grå byxor med sylvassa pressväck. Blankputsade skor med nedslitna hälar. En av dessa pensionärer som majorstua verkade ha så gott om. Det var inget antagande. Harry visste att August Schultz var 81 år gammal, hade arbetat i klädbranschen och bott i majorstua hela sitt liv, bortsett från under kriget då han bodde i en barack i Auschwitz. Och de stela knäna berodde på ett fall från en gångbro över ringvägen som han passerade under sina återkommande besök hos dottern. Intrycket av mekanisk docka förstärktes av att armarna var böjda i rät vinkel vid armbågarna och stod rakt ut från kroppen. Över högra underarmen hängde en brun promenadkäpp och vänster hand höll i en bankgiroblankett som han redan höll fram mot den unge, kortklippte mannen i lucka 2 som Harry inte såg ansiktet på men som han visste tittade på den gamle mannen med en blandning av medlidande och irritation. Klockan var nu 15:17 och August Schultz var äntligen framme. Harry suckade. I lucka 1 satt Stine Grette och räknade upp 730 kronor till en ung man i blå toppluva som precis hade gett henne en utbetalningsavi. Diamanten på hennes vänstra ringfinger glittrade för varje sedel hon la på disken. Harry kunde inte se det, men han visste att till höger om pojken, framför lucka 3, stod en kvinna med en barnvagn som hon antagligen rent instinktivt vaggade för att barnet skulle sova. Kvinnan väntade på att bli expedierad av fru Brenne, som för tillfället var högröstat upptagen med att förklara för en man på telefon att han inte kunde betala via autogiro utan att mottagaren hade skrivit under ett avtal om det. Och att hon arbetade i bank och att han inte...